Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är från Matteus evangeliets 28 kapitel, verserna 18-20, som vi lyssnar till i Jesu namn. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det här är en av de mäktigaste bibeltexter vi har. Den talar om Jesu allmakt för det första. Den ger oss ett uppdrag med oändlig räckvidd. Den undervisar oss om Guds treenighet. Och den innesluter alltid ett härligt löfte. Och de här fyra sakerna ska vi se på under den här predikan. Men innan vi gör det ska vi fråga: vem är det som Jesus talar till? Det står att han trädde fram och talade till dem. Vilka var det? Lite före står det: de 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Den här texten, just de här verserna, har väckt frågor. Var bara de 11 med när Jesus gav missionsbefallningen? Tvivlade några av de 11? Eller var det andra utöver de 11 som också var med som tvivlade? Var det möjligen den här uppenbarelsen som Paulus avser i första Korintierbrevet 15, då han talar om att Jesus en gång visade sig för mer än 500 bröder på en gång? Vi lämnar de här frågorna därhen den här gången, utom med ett par små kommentarer. Det finns en del skrivet för den som vill tränga djupare in i det här, men vårt syfte idag är inte att ta ställning till de här frågorna. Vi kan bara säga att det händer ibland att bibeltexterna nämner de 12 eller efter Judas förräderi de 11. Och ändå finns det flera människor med. Det talas om tvivel här. Det hänför sig till skedet innan Jesus trädde fram. Och vi kan mycket väl tro att när Jesus trädde fram inför dem så då försvann tvivlet. Vem det nu än var som tvivlade. Det fanns ingen orsak till tvivlet när de hade sett honom och hört honom. Men vi ska nu först gå in på frågan om Jesu allmakt. Jesus börjar sitt tal på ett dramatiskt sätt. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och därmed förklarar han rent ut att han är Gud. För ingen annan än Gud har all makt. Nu är han inte längre förnedrad. Förnedringens tillstånd som han var i under sin jordevandring för det mesta, den bestod i att han avstod från sin makt. Och han gjorde det frivilligt. Han blev ett människobarn som var helt beroende av sin mor. Han gjorde det, avstod från sin makt, då han avstod från att skapa bröd av stenar som frestaren tipsade honom om att han kunde göra då han var hungrig. Han gjorde det då han visade typiskt mänskliga sidor som sorg och trötthet. Och han gjorde det under gisselslag och vid korsfästelsen. Han kunde ha stigit ner från korset, som krigarna sa. men han måste bli svag, förnedrad till det yttersta för vår skull. Det hände ibland att han visade sin allmakt. Små glimtar kom det då och då. På förklaringsberget så var det någonting mer än en svag människa som visade sig för lärjungarna tillsammans med Elia och Mose. När han botade sjuka och uppväckte döda sa folk också: han måste vara Messias. Det var mer än en människa. Hans allmakt visade sig också mitt i förnedringens stund i Getsemane, då krigsmännen kom för att ta fast honom. Och han frågade dem: vem söker ni? Och de sa: Jesus från Nazaret. Och han svarade, utan att det var något bedövande åskväder, tordön som de här orden ljöd i, han svarade bara enkla ord: jag är. Det är jag. Jag är. Men det var Guds heliga namn. Och när han sa det, då föll alla till marken. När han dog på korset skedde det naturunder. Då måste till och med den romerska officeren säga: han var verkligen Guds son. Men efter sin uppståndelse visar han sin gudomliga härlighet ännu tydligare. Då skedde det också bara stundvis, glimtvis. Men nu när han stod inför sina lärjungar, inför sin himmelsfärd, var det uppenbart för dem att han är himlens och jordens kung. Han har oinskränkt makt. Hans himmelsfärd betydde att han återtog sin plats vid faderns högra sida, vilket betyder att han återtog den verkställande makten för allmakten. Han är den regerande kungen. Hur Jesus kunde vara både Gud och människa är ju omöjligt att förstå med vårt förstånd. Men det är en sanning som understryks med all kraft i den atanasianska trosbekännelsen, som vi ska bekänna om en stund. Vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Så går vi till uppdraget. Gå därför ut. Därför. Gå tillbaka på hans allmakt. Vi brukar kalla den här dop- och missionsbefallningen. Gå och gör alla folk till lärjungar. Det ska gälla hela världen. Och gå ut och döp dem. För oss som är underställda hans allmakt finns det ingenting att överväga. Vår sak är att lyda och gå ut. Vad är det vi ska göra? Vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. I grekiskan är det ett enda verb. Vi kunde försöka skapa ett ord för det. Lärjungagöra. Vi ska lärjungagöra folk. I senaste nummer av Kyrkpressen ställer Göran Särs en viktig fråga i en insändare, som ni kanske har läst. Han relaterar till en nyss publicerad undersökning om finländarnas tro, där 41% av befolkningen anser att läran om Jesus som Guds son är högst osannolik. 41% så mycket anser att den läran är osannolik. Och 2/3 tror inte på Gud eller tror på ett annat sätt än kyrkan lär. 2/3 tror inte på Gud eller på ett annat sätt än kyrkan lär. Det är fruktansvärda siffror. Bara 1/5 av Finlands folk tror på Gud. Ändå tillhör 80% av finländarna den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Och Särs frågar: tar kyrkans ledning finländarnas uttalade ord på allvar? Jämför med Jesus som såg det som en katastrof att bara 99% av hans får fanns med i hans jord. Är det viktigare att skaffa och behålla sina medlemmar än att göra folk till lärjungar? Den frågan är aktuell för oss alla, vilken kyrka vi än tillhör. För Jesus var det viktigaste uppdraget att göra folk till lärjungar. Inte att skaffa anhängare. Inte är det väl så med oss att vi har mera iver att skaffa anhängare än att göra folk till lärjungar. Hur ska vi då fullgöra uppdraget? Jo, genom att döpa och lära. Här är det också viktigt att läsa rätt. innan till i Bibeln, gärna också grundtexten. Det finns ju många hjälpmedel idag så att också den som inte kan grekiska kan kontrollera vad som står där. Det sker genom två saker, döpande och lärande. Och de här båda orden står i presens particip, det är pågående tidsform, döpande lärande. De hör ihop, de här båda orden. Det är inte så att döpande är en sak och sen är det en annan sak med lärandet. Lärandet gäller allt vad jag har befallt er. Det innefattar lydnad inför Jesu ord. Varje Jesu ord. Idag verkar det vara populärt att tvivla. Man ska ifrågasätta. Man ska tänka själv. Den moderna pedagogiken förkastar inlärning. Eller som man sådär förnedrande säger, korvstoppning, som en envägskommunikation från lärare till elev. Istället ska eleven själv konstruera sin kunskap. Men när Jesus undervisar är det inget smörgåsbord som vi har rätt att välja från för att sen själv tänka ut vad som är bäst och vad som passar oss. Han säger, och vi ska lyssna, lära och lyda. I en del fall kommer lärandet före dopet. Så var det med den etiopiske hovmannen som läste Jesaja i sin vagn, som vi läser om i Apostlagärningarna 8. Anden ledde Filippus fram till vagnen och så fick han undervisa honom eftersom han inte förstod vad han läste. Men när Guds helige ande undervisade hovmannen genom Filippus uppstod frågan om han inte kunde bli döpt. Och visst, det gick riktigt bra. Direkt på stunden. Andra gånger döper vi först och undervisar sen. Så gör vi med våra barn. Den vill vi på Jesu bud ge delaktighet i hans frälsning. Redan då de är små. För vi tror att just de små barnen har den rätta tron som Gud skapar hos dem genom sitt ord och sin ande. Tron vilar hos Jesus. Och det lilla barnet vilar hos Jesus när det förs till honom. Tron är inget i sig själv. Men sen är det viktigt att vi också följer upp dopet med en ständig undervisning. Precis som det lilla nyfödda barnet behöver mat för att leva och växa. När fångvaktaren i Filippi hade blivit undervisad av Paulus och Silas blev han och hela hans familj genast döpta. Det är högst sannolikt att också barn hörde till familjen. De blev också döpta. Det var nu fångvaktarens ansvar att se till att de blev undervisade eftersom de knappast under den här natten hade fått en så grundlig undervisning i den kristna tron att det kunde räcka för dem. Men det var självklart att dopet och lärandet hörde ihop. Därför är det ett stort brott mot Jesu dopbefallning. Att döpa barnen utan att bry sig om att lära dem att hålla allt vad Jesus har befallt. Det är som att föda barn och lämna dem i skogen för att dö. Det kunde väl hända att man gjorde så förr i tiden. Men är det rätt att göra så? Självklart inte. Dem som blir döpta ska vi också ta hand om och lära dem vad det är att vara Jesu lärjungar. Men det är också viktigt att vi inte lämnar bort dopet. Jesus lärde Nikodemus, som vi hörde från altaret, att vi inte kan komma in i Guds rike utan att födas av vatten och ande. Så viktigt är det. Så ska vi gå till den tredje punkten, Guds treenighet. Idag firar vi heliga trefaldighetssöndag, som den gamla benämningen lyder. Vi har avslutat det festliga halvåret där vi hälsat Jesus då han sändes av fadern för att bli människa. Där vi har följt honom till hans kors där han måste lida döden för att vi syndare skulle få komma till himlen. Trots att det var vi som var orsak till att han måste lida och dö. Vi har sett honom uppstå ur graven. Han har gett oss ett kvitto på att våra synder är förlåtna. Hela vår syndaskuld är betald. Nu är det fullbordat. Han har farit upp till himlen. Och nu senast på pingsten har vi sett hur Gud har utrustat sin kyrka med den helige ande. För att föra oss till Jesus. För att lära oss just det här. Nu går vi in i växandets tid. Den gröna tiden. Samtidigt står vi på tröskeln till sommaren här i våra nordiska länder. Det är ju en lämplig sak att det sammanfaller med den andliga växandets tid då vi fostras till lärjungar. Inför den här tiden har vi till förfogande hela den utrustning som den treenige guden ger oss. Vår text är ett unikt ställe eftersom det bara är här där den treenige guden står. Men just med de här orden, i faderns och sonens och den helige andes namn. De tre personerna i gudomen nämns också i den trinitariska hälsningen i andra Korintsebrevet 13. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Man har ifrågasatt om det är rätt att bygga upp en läropunkt, en så viktig läropunkt som läran om treenigheten, utifrån bara något enstaka bibelställe. Och dessutom nämns ordet treenighet inte alls i Bibeln. Det är ju ett ord som har sammansatts av orden tre, en, tre i en, treenighet. Och kritiken kommer naturligtvis från att läran om treenigheten är omöjlig för vårt förstånd. Hur kan tre vara en? Inte för vårt förstånd, men den dolde guden är inte sådan att vi kan förstå honom. Han har uppenbarat sig på det här sättet, på ett sätt som för vårt förnuft är en källmotsägelse. Men just här är det vår plikt att lyssna, lära och lyda, även om många helst vill göra sig av med läran om treenigheten. Vi kan svara på kritiken med en rad från Luthersalmen om fiendens angrepp. Ett ord kan honom fälla. Det räcker med ett. Då Gud har sagt ett ord, vad behöver vi mera? Ja, vi behöver inte mänsklig filosofi, inte mänskligt förstånd för att det ska vara sant. Och nu är det inte så att det bara är de här två ställena som lär att den enda guden är tre personer. Den läran finns på många ställen i Bibeln. Lika väl som sanningen att Gud är en. Vi dyrkar inte fler gudar, men vi tillber Fadern, Sonen och den helige ande. När det gäller den första personen brukar ju ingen ifrågasätta att Gud beskrivs som Fadern. Även om det också finns andra beskrivningar. Att sonen är jämlik med Gud finns tydligt utsagt i hans egna ord i dagens text. Jesus kallar sig många gånger för människosonen. Och det här är ett begrepp som går tillbaka till Daniels bok. I Daniels bokens 7:e kapitel beskrivs hur en kommer på himlen skyar, en människoson. Han förs fram till den gamle som tydligt beskriver Gud. Och han får all makt. All makt ges åt honom. När Jesus alltså här säger att jag har fått all makt i himlen och på jorden, så är det inte alls svårt för hans lärjungar som så ofta har hört honom tala om sig själv som människosonen, att säga att han tillämpar just Daniels ord på sig själv. När han inför stora rådet tvingades avlägga ed på att han var Messias, då hänvisar han till det här ordet i Daniel. Ni ska få se människosonen komma på himlens skyar. Och reaktionen var klar. Överste prästen rev sönder sina kläder och sa, han har hedat. För det var en sak som betydde att han är Gud själv. Anden beskrivs också som en person. Han är med om att fatta beslut på det första kyrkomötet i Jerusalem, som finns beskrivet i Apostlagärningarna 15. Och han jämställs med Gud när Petrus bestraffar Ananias och Safira i Apostlagärningarna 5 för deras lögn och bedrägeri. Å ena sidan säger han att de har ljugit mot den helige ande. Å andra sidan säger han, ni har ljugit för Gud. I sitt avskedstal beskriver Jesus anden som en annan hjälpare som fadern ska sända i hans namn. Och i den atanasianska trosbekännelsen sammanfattas den fördolde gudens väsen som tre personer i samma gud med följande ord. De tre personerna bör dyrkas i en enda gudom och den enda gudomen i de tre personerna. Den som vill bli salig, han ska tänka så om de tre personerna i gudomen. Och slutligen har vi det härliga löftet. Löftet som Jesus gav de sina strax innan han lämnade dem. Jag är med er alla dagar intill tidens slut. Det löftet har för kristna i alla tider varit en outsinlig kraftkälla. Det här löftet har uppehållit människor som utsatts för omänsklig tortyr. Jesus var hos dem, han gav dem kraft. Ibland har han visat sig helt konkret för människor, men alltid har han funnits där och fört dem igenom. Och vi känner ju också hans ord, där två eller tre är församlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland er. Vi har väl alla också hört eller läst den poetiska berättelsen om spåren i sanden. Parallella spår, fotspår som blir bara ett par på ett ställe. Och där Gud berättar, det var han som bar på det stället när det var som värst. Vi sjunger i salmen om hur han går med oss hela vägen. Men allt för ofta glömmer vi bort det i praktiken. Vi tar för givet att det är vi som planerar och genomför vårt livs olika skeden och beslut. Men vi glömmer ordspråksbokens vishet. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Därför prisar vi Gud idag, för att vi får ha honom, den treenige guden, med oss i vår gemenskap och i vårt hjärta. Och vi ber att han alltid ska bo ibland oss och regera oss med sin frid. Och att han ger oss frimodighet och kraft att förverkliga hans befallning, att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och ska vara en sann Gud, högt lovad i evighet. Amen. Låt oss nu bekänna vår kristna tro med den atanasianska trosbekännelsen. Var och en som vill bli salig måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron. Men den som inte bevarar den oförändrad och oförfalskat går med säkerhet evigt förlorad. Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet. En är nämligen faderns person, en annan sonens och åter en annan den helige andes. Men faderns och sonens och den helige andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät. Sådan fadern är, sådan är sonen och sådan även den helige ande. Oskapad är fadern, oskapad sonen och oskapad den helige ande. Omätlig är fadern, omätlig sonen och omätlig den helige ande. Evige fadern, evige sonen och evig den helige ande. Och likväl inte tre eviga utan en enda evig. Så som inte heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig. Sammalunda är fadern allsmäktig, sonen allsmäktig och den helige ande allsmäktig. Och likväl inte tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig. Så är fadern Gud, sonen Gud och den helige ande Gud. Och likväl inte tre gudar, utan en enda gud. Så är fadern Herre, sonen Herre och den helige ande, Herre, och likväl inte tre herrar, utan en enda, Herre. Ty så som vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig, både så som Gud och Herre, så förhindras vi av den allmänneliga kristna tron att nämna tre gudar eller herrar. Fadern är av ingen jord eller skapad eller född. Sonen är av Fadern alena, inte jord eller skapad, utan född. Den helige ande är av Fadern och Sonen, inte jord eller skapad eller född, utan utgående. Därför är det en enda Fader, inte tre fäder, en enda Son, inte tre söner, och en enda helig ande, inte tre heliga andar. Och bland dessa tre personer är ingen den första eller den sista, ingen den största eller den minsta, utan alla tre personerna är sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, så som ovan sagts, de tre personerna bör dyrkas i en enda gudom och den enda gudomen i de tre personerna. Den som vill bli salig, han ska tänka så om de tre personerna i gudomen. Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött. Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han så som född av Faderns väsende före all tid, och människa är han så som född av Moderns väsen i tiden. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp. Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Och fastän han är Gud och människa, är han likväl inte två, utan en enda Kristus. Men en enda är han, inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud. En enda är han, inte så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten. Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa, så utgör Gud och människa en enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda, uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och ska därifrån komma igen till att döma levande och döda. Vid hans tillkommelse har alla människor att uppstå med sina kroppar, och de ska avlägga räkenskap för sina gärningar. Och det som gjort gott ska ingå i det eviga livet, och det som gjort ont i den eviga elden. Detta är den allmänneliga kristna tron. Den som inte troget och fast tror den kan inte bli salig.